Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, välkommen ny podd. Olle Enkan, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata fighting, vi ska prata hur bra är Steven Seagal på att slåss. Vi ska gå igenom flera stycken som du har erfarenhet av. Mm. Några av alltså mina absoluta favoriter av fighting, alltså Lyoto Machida, GSP, Wonderboy, hur bra är de på att slåss. Vi ska prata... fighting och framförallt mindset. Även fast man inte är så stor fight fan, så tror jag att vi fighters har något och liksom lära folk om hur inställningen till att hantera alltså de här stora utmaningarna, fruktan, rädsla, smärta, allt det där som är en sån tydlig del i liksom i vår sport. Hur rädd är du nu, fighters?
Så här, det är en skillnad att ha rädslorna på insidan och på utsidan. Och jag har utvecklat mycket olika tricks och mentala träningsmetoder för att kontrollera rädslan. För att den finns där. Och det finns ju den här kända quoten som Mike Tyson brukar ta upp. Att både... både hjälten och fegisen är rädda. Båda känner rädsla, men det är vad de gör med rädslan som separerar dem. Och jag tror att alla fighters är rädda när de går in i buren på något sätt. Men du kan använda den rädslan antingen som en sorts bränsle med rätt tekniker, eller så kan det liksom bryta ner dig och du vill bara sticka därifrån liksom. Så att ja, man kan väl liksom kalla den där rädslan för olika saker. Nervositet eller att man är excited, säger vissa. I'm not nervous, I'm excited.
Jag tror på riktigt det är en stor skillnad på vad, alltså den rädslan vi som vi går igenom mot dem. Jag förlorar en fotbollsmatch. Det är inte det är samma sak. Nej. Alltså du vet, jag menar, fan, i min första VM-fight, jag bröt käken, bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett revben. Ja, det är inte riktigt som att förlora en korpmatch liksom.
Nej, man har inte de konsekvenserna.
Och det som gör ondast det är förnedringen.
Ja.
Den dimensionen tror jag inte finns än. Man har fått stryk. Jag kommer ihåg alla jag har fått stryk. De är ju väldigt få.
Såklart.
Men jag kommer ihåg alla jag har fått. Och grejer där man tycker att man kanske har varit bortdömd. Alltså, jag kan fortfarande bli lack när jag tänker på det. Jag har 54 bass liksom. Men vi ska nu bara hoppa här. Vi ska bara berätta var du kommer ifrån.
Ja, absolut. Så att,
du kommer ifrån a fighting family. Det är ju rätt coolt det där. Alla är svart. bälten. Mamma, pappa, ja, brorsan. Och ni är i grunden karate från början.
Precis.
Och vilken stil är det?
Ganska traditionell karate-stil då. Yuishinkai. Vi kallar det nu för Chitoryu, som är en av de större stilarna. Det finns fyra stora stilar inom karate. Men vi gillar inte att säga att vi är stilbundna heller. För att det blir ofta så här att man boxar in sig. Ja, vi gör så här i våran stil. Och sen så kommer någon annan stil och säger, nej, men det där är fel, för vi gör så här. Och det är just det här som fick mig att börja med MMA, Mixed Martial Arts. För jag vill inte begränsa mig till någon, ja, någon form liksom, utan jag vill använda alla mina vapen. Ta det bästa av allt liksom. Och jag tror många blir förvånade när de kommer till våran karateklubb, och speciellt om de har tränat någon annanstans där det är väldigt linjärt och liksom nästan som i militären liksom, strikt vad man gör. Och sen så kommer de och ser att i uppvärmningar så kryper de på alla fyra och liksom, vi har mycket olika influenser i våran karatestil. Men mina föräldrar drev ju karateklubben redan när jag föddes. Och brorsan...
Jag har varit och hållit pass där någon gång för 1000 år sedan.
Exakt, men, det var länge sedan.
Ja, du...
Tyst. Jag ska bara... Det var igår. Du är inte åldrats en dag.
Ja, du, och då var du jätteliten.
Ja, det måste ha varit.
Du kommer inte ens ihåg det?
Jag kommer ihåg lite grann, bara att det var mycket folk och grejer där.
Okej, där slutar podden då. Nu känner jag mig jättegammal.
Äsch.
Äsch.
Nej, men så jag brukar säga så här, vi lärde oss att krypa, sen lärde vi oss att gå, sen lärde vi oss att sparka, typ på den nivån. Men för mig så var det
ja, för du har ju tävlat i allt, i kickboxning, karate, MMA, du är ju det då liksom, thaiboxning.
Ja, precis. Och det är nog för att jag alltid varit nyfiken. Det är liksom en grundläggande egenskap hos mig. För att jag valde inte karate, utan för mig var det som att komma till mina föräldrars jobb. Jag hängde med dem till jobbet, och det var liksom karateklubben.
Så men när du bara hängde liksom därifrån till UFC, det är ju liksom, det är en lång resa.
Visst,
det är... Vad är det som du tror att du gör att du hamnade liksom?
Nej, men så här, för det första så har jag aldrig varit en tävlingsperson. Så jag är inte tävlingsinriktad av naturen liksom. Jag föredrar...
Jättekonstigt.
Ja, det tycker jag alla. Men jag föredrar liksom good vibes och kamratskap över tävlingsinstinkter. Så att när vi började åka och tävla i karate när jag var liten, då var det mer om gemenskapen, att man åkte iväg ett gäng polare, man hyrde någon buss och stack iväg någonstans, och det var en rolig grej av det hela. Och sen så gick det aldrig bra för mig, för jag var jävligt lat när jag var liten, så jag tränade inte så hårt, och sen så var jag inte speciellt talangfull i karate, så jag förlorade typ alla mina tidiga matcher. Men jag tyckte fortfarande det var roligt, bara för att vi stack iväg med polarna liksom, köpte mellanmål och du vet sådär. Sen så började mina polare vinna några av dem, så jag tänkte, vad fan, varför vinner de men inte jag? Så här, och sen så insåg jag, nej, men började den här kopplingen.
Men vad sa farsan då? Sa inte till?
Nej. De har aldrig satt press på mig egentligen.
Nej, men det där faktiskt också med min...
Det var alltid mitt val.
Med Enzo, min son. Att, så här, det är viktigt. Men jag har inte heller så här. Han debuterade liksom nu när han var 19 i år.
Ja,
liksom.
Så precis.
Utan jag ville att han skulle liksom vilja själv.
Ja.
Liksom.
Alltså, jag fick ju göra vad jag vill. Jag testade ju på fotboll och allt det här som alla andra mina polare gjorde.
Det tycker jag är världens obehagligaste sport.
Alltså jag fastnade aldrig för.
Nej, men en så har ju spelat fotboll. Alltså föräldrarna skrek och det var så här, man bara, herregud.
Jag upplevde att det är många föräldrar som lever ut sina drömmar genom barnen. Sen undrar jag om barnen egentligen vill vara själva.
Nej, och det var nästan jobbigt att se en del så här. Din son kommer inte bli Zlatan liksom. Han vill nog kanske egentligen bara dansa palett liksom. Jag tycker det var en rätt konstig upplevelse. Jämförelsevis med kampsporten, som har andra grejer, men där finns ju en helt annan inställning till sporten.
Jag tror att det handlar mer om när en kampsport handlar om individuell framgång. Du måste jobba för att nå dina mål. Du kan inte förlita dig på laget. Du kan liksom inte hänga upp det på någon annan och de gör bra eller dåligt ifrån sig.
Det är världens ensammaste sport.
Ja, Så är det.
Alltså den där, du vet, när du liksom den här, när du promenerar, måste ju du ha känt där, UFC liksom, när du promenerat i oktagonen, du vet, 20 000 på läktaren.
Exakt.
Då är man rätt ensam.
Oh ja. Det finns ingenting som är så blottande, så naket, som att stå inne i en bur där och så ska man slåss till döden med en annan man liksom. Alla tittar.
Hur känner du? Jag vet de här titelfighterna sådär, innan liksom de när ringwalken är ju jävligt, den är ju häftig alltså på något sätt. Och det, du vet, jag vet, jag boxar för Marsh Oskar eller har jag någon gång i Vegas liksom, går ringwalken, så är det liksom Jack Nicholson,
kändis Roman sitter där,
George Foreman, det är så här, Pamela Anderson.
Okay.
men just den liksom, den här liksom, den här, det är som nästan ett människooffer liksom. Det är liksom ja, men det är något med
på
det
väg upp till
och så, ja, och sen så när man liksom nationalsången och när man står där i ringen liksom, då känns det jävligt så här, den känns stor, ringen nästan och sådär. Och sen så går den här fight och då är det liksom, då är man tillbaka.
Precis.
Något hur kände du liksom den här första ringwalken in i en stor fight?
Jag hade ganska mycket tunnelseende i början, så jag liksom, allt på sidan försvann. Det fanns, det var bara oväsen liksom, men jag kunde inte plocka fram röster och sånt där. Och sen, ju fler matcher jag gick och man blir bekväm, bekant i situationen, då kunde jag vara mer närvarande där och då. Och sen så kunde jag börja ändra mitt mindstate innan jag gick in då. För att hamnar man för mycket i det här tunnelseendet, då blir man, upplever jag, att man blir dålig på att läsa motståndaren. För man är för fokuserad på sig själv och inte på omständigheterna runt omkring en. Och det tog mig ganska många matcher att inse det liksom. Men också, vilket känslotillstånd vill du gå in i? För att om du är för avslappnad, då kommer du vara loj. Men om du är för taggad, då kommer du bränna ut din energi. Så att hitta den här balansen, och det är olika för alla personer vad man behöver innan.
Jag jobbar en del med mindset. Jag har mycket fighter som kommer och en del tävlings, en del judokillar i landslaget och sådär. Just det här med nervositeten, att folk säger så här: du är inte rädd. Dåliga coacher säger, du är inte rädd. Det var inte nervös.
Nej,
det är världens dummaste. Alla är rädda, annars är du för fan galen.
Ja.
Men om du ska in på nu liksom slåss i en bur, eller du ska boxa sin proffsfight 12 ronder, den som inte är rädd där, den har ju något allvarligt fel. Då är du sjuk i huvudet, va? utan det är bara så här, inse att rädslan och energin i nervositeten är ju liksom bra. Alltså det finns en jävligt bra skala där de visar liksom att så här, nervositet ökar ju också liksom
prestationen.
Och sen så kommer det till en viss punkt, va? Där det börjar minska prestationen. Så du vill ju hitta den där liksom grejen, du ska vara nervös, du ska känna, du ska vara lite liksom fjärilar i magen. En annan grej, du vet de här fjärilarna i magen, du vet vad det är? Det där är jävligt bra, det fick jag förklara. Du vet, när vi ska gå i strid, när kroppen känner, fan shit, här kommer ett lejon, eller här kommer grannstammen med en träpåk och ska slå i huvudet. Då stänger den av magsmältningen. Den
gör
också huden. Att den yttersta, liksom, det är inte lika mycket blöd, för man ska bli huggen och så. Så man inte lika blöd. Det är därför man blir lite kall.
Okej.
Och då känns det som att man har fjärilar i magen.
För att det är blod som kommer dit?
Nej, den stängs av. Liksom.
Den
ger energi till andra saker. Så när man förstår den så är det så här, det är naturligt att ha fjärilar i magen.
Precis.
Och du vet när man förklarar det för unga killar, de ska säga, alltså det, och det här har coachen sagt, du ska inte vara rädd, utan det är bättre att säga att det är normalt. Alla har det.
Det
är en del i fightingen. Liksom.
Men där upplever jag att minuterna innan matchen startar är så viktiga för att du ska hamna i det tillståndet där du kan prestera som bäst. Och då är allting på väg upp till att du går in i buren superviktigt. Som din ingångsmusik och dina tankar och allt sånt där. Så att liksom jag väljer noga vilken ingångslåt jag ska ha. Om det ska vara något som taggar mig eller något som får mig att känna mig lugn och så. Det har varit olika delar av min karriär liksom. När det har varit jättestora event, UFC-debuten och så här, då måste jag ha en typ av känsla för att inte bli överväldigad av alla intryck. Sen när jag blivit mer bekväm på senare tid, så har jag upplevt till exempel min bästa match gick jag faktiskt mitt under pandemin i Paris 2020. Då hade de precis öppnat restriktionerna och det här var första stora MMA-galan som tilläts i Frankrike, som var ett av de sista länderna att legalisera MMA faktiskt i Europa.
Det var helt sjukt i Sverige när proffsboxning var förbjudet och MMA tillåtet. Det var helt
sinnessjukt.
Ja, men så här, man du får inte boxas.
Nej.
Så MMA så här, du får göra allt, du får strypa, du får sparka.
Ja, sparka någon i huvudet, okej.
Ja, du får boxa också. Ja. Bara inte heter boxning. Ja. Ja,
nej, men då när jag skulle gå in till den här matchen så då hade jag precis kommit ifrån ett ganska långt uppehåll. Och det var någon skada eller någonting som höll på att rehabba då. Och det är alltid lite så här, vet, ring rust kallar de det. När man har varit borta länge och man måste ha rätt känsla när man går in. Och under den här tiden så kom den här serien på Netflix som hette den här Karate Kid, Cobra Kai. Cobra Kai var, det var the shit liksom. Alla pratade om den där just då.
Jag vill öppna en klubb någon gång som heter Cobra
Kai. Ja, jag lovar att det finns säkert en samma. Men hur som helst, då tänkte jag, men fan, jag rider på den här vågen liksom. Och tillbaka till rötterna karate. Så jag tog ett pannband på mig när jag gick in. Jag körde Karate Kid soundtracket. Och på hela vägen ut till buren så hade jag bara en sån glädje liksom. Det var en så rolig gimmick det här med Karate Kid. Så jag körde tranan liksom på scenen där och då var jag så himla avslappnad när jag kom in i buren. Och det här var första gången som jag upplevde vad folk verkligen kallar för flow state. Många tror att de har varit i flow state, men de förstår inte det, för att de har inte varit i det, så de tror att de upplevt något som liknar det. Men det här innebar för mig att jag var närvarande varenda sekund av matchen. Och innan det så har det varit som att jag går in i en torktumlare. Tiden försvinner och man bara, det är fullt slagsmål och sen plötsligt så är det över, så bara, vad fan hände? Men nu kommer jag ihåg varenda tanke, varenda sekvens, och jag kunde verkligen prestera på min fulla potential. Och så fick jag till en skitgrym submission som blev submission of the year dessutom. Där upplevde jag flow state. Och det här var allting. De var bara få, för uppladdningen.
De få gånger jag vet, jag mötte den sydamerikanska mästaren i min bästa match. 12 ronder, och det, när jag hade flow där, det kändes liksom så här, jag hade bara flöt. 12 ronder var roliga nästan. Även fast det var tidningboxning utnämnt till en av de tre hårdaste fighterna, så boxningen stod i ett blodbad. Jag har ju liksom två blåtiror liksom.
Ja.
Jag är sydd över bägge ögonen, under bägge ögonen. Så är skitsnygg. Och det känns som så här, när det är klart så här liksom, det känns nästan fult att det kommer ett domslut, för att det var en sån härlig så här, du vet, våldets poesi på
något sätt. Så här,
men när jag upplever den, så upplever jag den mycket enklare än, än om man tittar på den, så här, helvete, det var jobbigt liksom. Och så andra matcher som man liksom, som man vinner och man inte alls så mycket träffad så här, de gör mycket ondare och det är lite mycket jobbigare, man är mycket tröttare, för man är inte i det där flowet liksom.
Precis. Det finns mycket, mycket bra tekniker man kan använda sig av för att ta sig dit. Och jag menar, flow är inte bara någonting du vill ha som professionell fighter, utan det kan alla uppleva i sina liv.
Precis.
Och jag tror att man upplever flow när man gör någonting som man verkligen brinner för, ofta någonting kreativt. Kanske någon tant som älskar att jobba i sin trädgård upplever flow när hon jobbar med sina blommor och så här. Och en barista som verkligen brinner för sitt kaffe kanske upplever det där liksom. Jag tror att man kan hitta det överallt i livet. Men jag använder mig mycket av något som kallas för triggers. Och det är liksom bilder eller ord som jag kopplar till en viss känsla. Och när jag då påminner mig om dem, så kan jag komma in i det känslotillståndet. Och då kan jag uppleva flow direkt efteråt. Så det är inte någonting man bara lär sig så här över en natt liksom. Utan jag, som berättade tidigare att jag inte var tävlingsinriktad, när jag insåg att jag inte vann mina matcher och måste börja träna och liksom ändra min inställning till tävlingen för att få resultat, då började jag använda mig av bilder på vilda djur, typ vargar som skulle gå till attack, som skulle hugga och så, för det var den inställningen, den här hungern jag behövde för att kunna prestera. Till en början gick det lite överstyr, så kände jag brände för mycket energi, för jag var för arg liksom, det var för artificiellt. Men sen kunde jag börja koppla den till ett ord, som till exempel bäst. Så här, jag är fan bäst. För det är ingenting jag skulle säga ut högt, för det är skrytigt liksom. Och man är uppvuxen med lite så här svenska...
Det har jag aldrig haft problem att säga.
Nej. Men i kampsport också, då är det så här respekt och ödmjukhet, så här, man skryter inte. Men jag började säga det invändet i mitt huvud bara. Så här, jag är fucking bäst, jag ska fan vinna det här. Så här. Inget jag sa utåt, det syntes inte på mig. Men sen så kopplar jag de här orden till den här bilden, och sen så räcker det med att jag tar upp bilden i mitt sinne. Jag behöver inte sitta på telefonen. Och då bara kopplar jag in det här, och jag är fan bäst, nu kör vi liksom. Mm. Och då presterade jag skitbra. Sen så testade jag massa olika metoder emellan innan jag kom till det här.
För att det är liksom, det fattar inte, alltså, jag ska säga att det finns ingen sport som det är så mycket huvud som kampsport. Det finns ju väldigt mycket duktiga så här dojo fighters. De där har man ju, jag har ju tränat liksom fan i 45 år. Nej, 47 år. Har jag tränat kampsport, och det finns ju folk som är jävligt duktiga på klubben. Man får till och med stryk av dem. Och de är superskickliga liksom. Men sen så händer något liksom. De kan inte prestera när folk tittar på liksom.
Nej. Och det finns ju många som debatterar här hur mycket fighting är fysiskt och mentalt. Och vissa säger att det är 50% fysiskt, 50% mentalt. Och andra upplever att när det är 90% mentalt och 10% fysiskt. Jag tror det är svårt att sätta en procent sådär. Ja. Men det finns verkligen någonting i det du säger. Och jag har sett också tusentals sådana som är grymma på träningen. Och så fort det blir match och lite press, då fryser de helt. Och benen känns som bly, och all vilja att kämpa bara rinner ur kroppen liksom. Och jag tror det inte beror på rädslan av att de ska bli skadade eller så, utan kraven man ställer på sig själv. Man är rädd att göra sig själv besviken genom att göra en dålig prestation. Det är nog det de flesta fighters är rädda för, att göra en dålig prestation. För man vet hur bra man är på träningarna, och man vill leva upp till den bilden av sig själv. Men sen när alla yttre omständigheter, faktorer kommer in här, folk som tittar och förväntningar, och nu måste du vinna, nu finns det plötsligt måste, då blir det svårt och jobbigt. Och det är där mentalträningen kommer in. Man måste inte göra den separat från sin kampsport, upplever jag, utan man kan, de hör ju ihop.
Ja. Jag håller med dig, och jag tror att många, att man lägger alldeles för lite. Alltså i min karriär nu kanske så la man alldeles för lite liksom tid på liksom att hantera alla känslor, för det är en känslomässig sport liksom. Och jag vet ju själv, jag var ju så jävla, jag hade ju tvärtom. Alltså jag var ju för aggressiv, jag var ju liksom en gatbus. Så det klarar man sig liksom rätt bra. Men jag vet min första stora turnering i Solnahallen liksom 3000 på läktaren liksom. Och jag tog mig till final på att vara tuff liksom. Taekwondo var lite annorlunda än vad det är då liksom. Då gick det liksom att slugga sig igenom liksom, upp till final. Okay. Så mötte jag Paul Dombey. Han var ju världsmästare då. Han var ju så jävla bra. Och den matchen var jävligt, alla trodde jag skulle bli knockad, vilket jag kanske skulle ha blivit. Jag är ju bra på att ta en smäll. Jävlar, han sparkade. Du vet såhär Kalle Anka, du vet när han får såhär bula i huvudet.
Ja, just det.
Han Colto Shaggy heter den. Han hookar in.
Alltså,
hookkick. Så det lät i hela sån. Du vet såhär, glock!
Ja, det var din skalle.
Ja, men jag var ju så jävla aggressiv. Så jag var ju på, så fick inte riktigt utrymme. Jag hade ju såhär bulor som Kalle Anka. Men den var jävligt nyttig för mig, den matchen. För att då fick man såhär, man ska alltid ha en bra ursäkt. Men jag var, du vet, man ska ha något att skylla på. Jag var dålig. Jag hade lite ont i stortån eller något. Men innerst inne ska man ju veta att han var ju bättre liksom. Och det var ju min första turnering, världsmästaren liksom. Då var jag skitbesviken, men med lite facit i hand jag är nöjd med den matchen. Men man fick ju liksom omvärdera. Jag kanske skulle inte bara vara hård liksom. Nej. Jag kanske skulle träna lite teknik också.
Precis.
Men det viktiga nu, det vi vill ju veta, vi ska ju höra här nu, Steven Seagal, Wonderboy,
var börjar vi någonstans?
GSP, vi börjar ju, faktiskt, fan var det som sa det var min PT-kund i morse som är lite yngre, Han bara, vem är Steven Seagal? Ja. Förstår du?
Ja.
För mig, jag vet inte, du är yngre. För mig,
ja, men jag är 90-talist, så att jag växte också upp med liksom, det var actionfilmer, det var Jean-Claude Van Damme och Jackie Chan, Steven Seagal. Det här var mina idoler. Jag hade inte några idoler som var fighters, utan det var liksom på vita duken. Hollywood-skådisar.
Och du har ju grapplat någon, är det inte så? Din brorsa har ju en fantastisk YouTube-kanal.
Ja.
Yes, den är ju grym. Jag såg nu, fan, du vet,
Karate by Jesse.
Yes, ja. Jag såg en jävla, jag har varit jätteimpad av din brorsa. Du var, jag följer lite så här historisk fäktning.
Ja. Han testade på Hema eller?
Han testade på, man vet ju aldrig hur gammal den är, men han testade på fighters, alltså med japanska vapen mot svärd,
ja,
mot
så här.
Och han vann ju. De är duktiga, de där som syns. Det är ju en tävlingsform det där. Men du var ju med honom och träffade Steven Seagal.
Ja, precis. Så att
berätta hur det kom till. Man vill ju höra hela storyn.
Ja, men lite bakgrundsinfo så folk fattar hur vi hamnade där då. Så brorsan fortsatte liksom karatespåret. Så fort han var klar med skolan, då flyttade han till Japan och började studera japanska, och det var bara hans ursäkt för att träna karate egentligen. Jag var med den här sökaren och nyfiken, så jag körde kickboxing och lite andra grejer på sidan liksom. Jag ville bredda mig medan han ville liksom gå djupare in i karaten. Så det här var, vad kan det varit, 2000, han är 89, så när han gick ut, ja, i alla fall, bloggar var stort på den här tiden.
89, då var jag SM första gången. Okay. Nej, nordiska första gången. Så gammal är jag.
Nej, men då var inte YouTube stort. Men bloggar var populärt. Mm. Så han började skriva om sina upplevelser i Japan. Så. Och sen så gick det här över till videoformat och började filma lite sådär från träningen därifrån. Han tränade ju med landslaget där liksom. Japan är ju bäst i världen på karate, det är därifrån det kommer. Och sen så började han filma, och han var först med att göra karate populärt på YouTube. Det är mest,
och det är ju en stor sport också.
Det är en enorm sport. Folk vet inte hur stort det är runt i världen. Och då var det ju naturligt liksom att jag var med i lite videos. Han behövde någon att visa med och dela med. Och sen så började jag min fightingresa. Och
min
sen
klassisk
så
lillbrorsa.
Lite så.
Det är min lillbrorsa. Han har ju tränat på alla år liksom. Sen blir de ju stora och elaka. Skitjobbigt. Det är som sonen också, fan.
Ja. Nej, men så han började följa mig också till mina fighter och började filma och göra videologgar och sånt där. Och sen så med åren så växte hans kanal, och folk uppskattade väldigt mycket det han gjorde.
Han är 600 000 till
och med. Ja, nästan 700 000 till och med. Och då börjar ju även liksom kändisar få reda på hans kanal. Folk som har någon traditionell koppling till kampsport. Bland annat Steven Seagal som skriver till honom då. Och han tänkte, är det här verkligen riktiga liksom? Men så, ja, det är Steven Seagal officials liksom, med verifikation och allting sådär. Och dagen efter så ringer han Jesse på WhatsApp. De har en videosamtal liksom. Och Jesse kan ju knappt tro det här först liksom. Men han börjar prata, och sen slutar det med att han bjuder in oss då för att filma med honom.
För var är han bor nu?
Han lämnade Hollywood och flyttade. Hans bakgrund, hans pappa är rysk mongol. Så det är därför han har det här utseendet så, från Mongoliet. Så han flyttade till Ryssland och bor där i sommarhalvåret, men det blir för kallt på vintern, och då bor han i Dubai. Så att vi åkte till Dubai för att träffa honom. Och vad han ville då var att, med Jesses hjälp, han upplever att han har blivit lite felporträtterad i Hollywood som någon actionskådis som egentligen inte kan riktig kampsport. Men han har bott större delen av sitt liv i Japan och studerat aikido och japanska kampsporter. Han pratar flytande japanska. Han lever en väldigt japansk livsstil och så. Och det är så han vill bli uppfattad av folk också. Så han ville visa vad han faktiskt kan, när det inte är liksom actionfilm, utan ja, nu är det en instructional video liksom. Så vi flyger dit och får en adress bara vi ska åka till, och vi vet fortfarande inte om det här är liksom på riktigt. Så kommer vi till något stort lyxhotell, och där så möts vi upp av någon så här agent liksom med kostym. Han ser ut som någon spetsnas special operations med en hörsnäcka liksom. Och sen så bara, you here for Mr. Seagal? Ja, det är vi det. Så här, två svenska pojkar liksom. Follow me. Och sen så åker vi upp, han har en helt egen våning då.
Du ser ut som en svensk liten så här, du vet.
Oskyldig.
Emil i Lönneberga. Ja. Men du vet, dina brottaröron.
Ja, det är de som
it tells
borter.
A different story.
Ja, precis. Folk brukar fråga om jag spelar rugby. Eller något sånt där. Jag ser mig inte som fighter, men jag säger bara att jag har bra huvudrörelse, så min näsa klarar sig. Ja, i alla fall, vi kommer upp till hans våning. Där glider han fram med sig kimono, så han har en sån här traditionell japansk dräkt liksom. Och vi sätter oss på hans balkong, börjar prata, intervjua. Och sen så åker vi till, han har hyrt hela övervåningen på ett stort MMA-gym. Då Jesse börjar ställa frågor. Han har även flugit in en rysk aikido svartbälte.
Han har någon anställd som han kan kasta.
Han hade uttagningar för att bli hans anställda. Som han bara slänger runt på olika seminarium liksom. Så han drömde den här stackars killen i marken typ 10 gånger. Och så...
han är skicklig på aikido, det kan man inte ta ifrån.
Ja. Precis. Så, och det är ju grejen liksom. Folk tänker så här, ja, men han kanske är en fake. Nej, han kan sin aikido, han har studerat det. Sen är ju frågan, hur effektivt är aikido när du sätter in det i ett sammanhang som MMA eller liksom något annat? Det är inte gjort för cage fighting. Nej. Och det är därför folk tänker att aikido är fake, för att det funkar inte mot en tränad fighter. Nej, men det var inte heller gjort för det. Du har olika kampsporter för olika scenarion liksom. Jag skulle inte gå och använda MMA i en street fight heller, utan jag skulle göra precis det som är olagligt MMA, peta i ögonen, sparka i skrevet och gå på halsen.
Problemet med MMA ofta, det är det där med att det går inte att ta ner folk på marken på samma sätt i en gatfight.
Nej.
Alltså,
okay, man vet inte om man har polare omkring.
Nej, precis, man mot man och någon jävel kan komma, så du vill ju inte lägga den ner liksom.
Nej.
Däremot är det bra att kunna kasta och strypa och sådär liksom.
Precis. Nej, men så han visade
inte massa... Nej, Dias nu som ströp någon jävel, var det brorsan?
Ja, han har väl varit med en hel del.
Men det var precis där. Han ströp stående en
guillotine. Ja, precis, jag såg det. Ja, det är inte bra rubriker för kampsport.
Riktigt elakt var också.
Ja.
Förstår att tjafsa med fel. Hur dum i huvudet får man? Ja, men så här, du behöver inte ens veta vem det är. Titta på snubben. Ja. Titta hans ögon. De är otäcka, de där bra. När man ser det på dem. Ja. De där, det är inte så att de bara tränar kampsport.
Nej.
De har slagits en del, de där.
Ja,
och inte en del. De har nog slagits jättemycket, skulle jag
tro. Det tror jag också.
Ja. Återigen till Steven Seagal.
Ja. Jo, men då vi spenderade en helg där, som en lördag och söndag. Och vi försökte fråga ut honom allt möjligt. Mm. Liksom. Och han berättade om allt kopplat från aikidos träningsprinciper till sin filosofi, böcker, allt möjligt. Så. Och jag tror det gav folk en ganska annorlunda bild av honom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen är ju frågan så här, hur effektivt är alla grejer när de inte har pressure testats?
Nej, precis.
Det här är ett stort problem i många traditionella kampsporter. Mm. Att man har en väldigt väluttänkt filosofi och man tränar mycket tekniker i luften. Mm. Men man har aldrig det vi kallar för pressure testing när det är free fighting. För att det skulle vara för farligt och vi skulle döda varandra. Mm. Det är ofta liksom förklaringen. Och då skulle vi inte ha några träningskamrater kvar. Men då vet man heller inte om det funkar på riktigt.
Men jag jobbade ju, en klubbkamrat med mig som heter Jorge Hernandez, han bor i Spanien nu. Mm. Det är en riktigt elak jävel, det är en otäck jävel. Och vi tränar ju inte taekwondo egentligen, utan vi tränar något som heter hapkido, som är typ koreansk jutsu är det. Och där är mycket såna här greppgrejer med handen. Och så jag är ju svart bälte i det där. Mm. Jag har aldrig använt förutom kasten och det, med den här greppgrejen. Men han, den här Jorge, han var så jävla stark i händerna. Och fy fan, han du vet, man fick tag på folk liksom, stora, du vet, när de kan det här, och du måste ju vara jättestark i händerna.
Ja, visst.
Och då är det inte stödde de ryper tag ett finger liksom.
Nej, men precis.
Jag såg han en gång faktiskt stoppa upp ett finger i näsan på snubben. jag tror ingen teknik. Han har nog slagit sig en del. Ja, okay. Eller han har. Han fick upp ett finger i näsan och stängde handen. Fy fan, den killen skrek.
Lite som att nypa en unge i örat.
Jag tror att din tränare Omar, som du har tränat, han var med då också.
Okej.
Vi bara, Jorge, släpp. Släpp. Så att det, vissa grejer funkar över det där. Men sen är det rätt mycket av det där som man, som
det,
du säger,
det återigen, i vilket sammanhang. Liksom. Jag tror inte, om du möter en professionell boxare som skickar skitsnabba jabbar och krossar mot dig, ska du hinna greppa hans händer och slänga han i marken? Nej. Liksom, lycka till. Nej. Men om du står som dörrvakt och någon greppar dig i kragen, där har du handleden. Då kan du säkert använda din aikido och slänga den i marken.
Ja, men det är ofta när man ser när de tränar självförsvar. Så här, och så tar de här och så det så här. Ja. Alltså grejen är så här, folk fattar inte vad en gatufight är. Nej. Den aggressiviteten, hur snabbt det går.
Adrenalin.
Ofta folk som kan fightas, som har slagits mycket på gatan. Du vet, det är inte det att de är jätteduktiga på att göra massa tekniker. De är jättebra på att manövrera in sig rent taktiskt. Och så slår de första slaget hårt som fan. Och kan du inte ta en smäll, då slår de på en till, va? Så att det är som du säger, grejer måste pressure testas liksom. Du måste agera under tryck liksom.
Och det här kommer tillbaka till det vi pratade om innan, det här med mental träning. Jag tror du skulle få ut mer i ett självförsvarssammanhang på gatan av att göra liksom den här mentalt förberedande träningen än den fysiskt. Det spelar inte så roll vilka tekniker du gör och hur du tar loss greppen och så, som att vara beredd på rädslan och adrenalinet och den pressen som kommer komma i ett sånt sammanhang.
Vi ska gå igenom. Men nu du har ju berättat roligare saker för mig. Han är ju rätt lustig som person också, är han inte?
Ja, men visst. Ja. Alltså, han har ju anammat hela den här japanska krigarkodexen. Han glider omkring där överallt i sin kimono liksom. Och han är en stor figur. Alltså, han är ju jättelång, han är, jag vet inte, över 1,90 klart. Och säkert 150 kilo.
Han är rätt tjock nu också.
Ja, det var du som sa det. Hur som helst. Så han glider omkring sådär med sin stora karaktär och liksom, han tar ju space var än han går. Folk tittar liksom, vänder blickar, wow, vem är det här? Han har ofta lite crew omkring sig liksom. Han har sin sekreterare som följer med och gör allt och på hans skor och liksom så här. Och sen så pratar han ofta väldigt lugnt och så här, mycket buddhistiska principer, och sen så tar han så här pauser och bara tittar på en under sina glasögon och så här. Så han är en väldigt väldigt intressant karaktär.
Jag har träffat honom.
Ja, du har det.
Ja, okay. Jag jobbade dörrvakt på Café Opera.
Okay.
Och så var det någon filmpremiär han hade varit, och så var det var typ en tisdag kväll i typ februari liksom. Okay. Så det var typ tomt på Café Opera. Så typ klockan 7. Det var typ 10 gäster där inne, då slirar det upp en limousin.
Wow.
Uthoppar 4 livvakter.
Oj.
Kollar av läget. Och så kommer han ut sminkad och bara glider in på Café Opera. Och så blir det lite så dålig stämning då, för han har ju en jävligt bra entré. Och det hade varit supercoolt om det var kö och sådär. Nu var det 7 pers där inne, så att det var lite så han kom in, han hade Hottest Place, du vet, på den tiden var Café Opera coolast liksom.
Okay.
In Hottest Place in Sweden liksom.
Yeah. Ja.
Så han kom in och så var det lite så här pinsamt, han liksom, så han bara vände och hoppade in i en smak. Det är min Steven Seagal. Jag mötte Lassie.
Oh shit. Nej, men han samlade på sig ett ganska dåligt rykte också. För att han var väldigt våldsam när det kom till filminspelningarna.
Ja,
han skadade många stuntmän. De tyckte att han var för hårdhänt. Och han blev hotad ganska många gånger, fick jag höra. En annan väldigt känd kampsportare som är ganska stor kontrast, väldigt ödmjuk, Michael Jai White. Blood and Bone, en populär film med honom, med Kimbo Slice bland annat. Han är skitcool. Jesse blev inbjuden av honom också. Åkte till Los Angeles, spelade in i år, tidigare år tror jag. Den rekommenderar jag kolla på om du inte gjort det.
Ja, det ska jag göra.
Han berättade för Jesse att han fick rädda skinnet på Steven Seagal flera gånger när det började bli dålig stämning, för att han tog i för mycket på de här stuntmännen. Så ja, han har ju två sidor, men det där är det är typiskt traditionell kampsport liksom. Du har buddan och du har liksom demonen samtidigt. Men det gäller att kontrollera.
Ja, vi ska prata om demonen och lite senare, men GSP vill man ju höra. Du har ju sparrat med honom.
Just det.
Det är ju en av mina, det är en av, jag älskar ju honom. Han är ju den kompletta kampsporten, ska jag säga. Han är, tittar man när han tränar, så jag tycker han också, hur hans inställning till sporten, de tränar gymnastik och massor.
Det är mycket du gör.
Vi har ju tränat, vi kanske ska avslöja vår mörka hemlighet ihop. du skrev mig till Insta, vi har ju tränat ihop förut, du har tränat, vi känner ju varandra.
Såhär,
vi har ju sparrat förut, men vi känner inte varandra jättebra.
Nej.
Vi ringer inte varandra.
Nej, nu
kommer vi göra det. Men eftersom du har blivit min son nu.
Ja, precis.
Utan du var på yogaläger i Italien och så skrev du till mig så här, jag tänkte åka bada liksom nere i Syditalien för vet du vad man ska bada? Jag bara, när är du där nere? Du bara 19:e. Då hämtar vi upp dig på
tågstationen. Ja, det var sån synkronicitet.
Ja, så vi hämtade upp dig. Så vi var ju runt, så vi har ju tränat nu i en vecka och slagits, käka pasta. Och sen så har du lärt dig lite av italiensk kultur.
Precis.
Jag och sonen, vi börjar ju bråka vid frukost.
Ja, nonstop.
Det är så jävla roligt att hela, du säger att du ser så snäll ut, men hela Italien, varenda ställe vi kommer, de bara, Ivan Drago.
Ja, exakt. För mitt italienska namn.
Den roligaste, alltid när jag presenterar er, så säger jag, där är sönerna för mina två fulaste fruar. Och då var det något ställe, de bara så här, jag bara, vem är snyggast? Då vågar de ju aldrig säga då. Så, men han är mer lik dig. Så pekar
på mig. Ja.
Som min son.
Ja.
men vad var det någonstans? Nu tappar vi helt.
Ja.
I GSP var det.
Ja, så var det. Jo, så att när jag började med MMA så kom jag ju från karaten. Jag hade jobbat mig upp i karaten och var i juniorlandslaget. De hade en utvecklingstrupp. Och det var liksom de som var lovande aspiranter typ, men som inte var landslagskvalitet än. Och då började jag se hur MMA växte runt i världen. Och jag såg hur framgångsrika karatefighters, eller med karatebakgrund, bland annat George St. Pierre och Lyoto Machida, Steven Thompson, Wonderboy. Jag såg hur de här var väldigt framgångsrika.
Tre av mina, jag tycker de är jättebra. Jag älskar alla tre.
De har helt olika karatestil också, vilket är väldigt intressant. Karate är så brett. Men när jag såg hur framgångsrika de var med sin karate i MMA, tänkte jag, vad fan, det, då kanske jag också kan göra det här. För jag började tröttna lite på karatens politik vid det här laget. Det var det här jag var inne på lite tidigare, att det är så mycket stilar. Så att man upplevde ofta att man blev bortdömd och missbedömd för att man var fel stil. Och sen var det väldigt mycket regler och sådär i karaten. Till exempel, du får göra raka slag, men om du skulle göra runda slag så måste de vara långa. De får inte vara korta. Du får inte slå krokar, men du får slå mawashi suki, vilket betyder runt slag typ. Mm. Du får inte göra uppercuts. Du får svepa och sparka på vaderna men inte på låret. Det var så här makes no sense för mig. Det var så mycket konstiga regler och det var därför jag sökte mig till MMA eventuellt. Och så såg jag då de här karate fighters och det fick mig att våga ta steget över. Och GSP då vid det här laget, nu är vi 2000.
Han är den som är minst karate och man tittar på honom.
Ja, han är ju mer blivit en brottare. Ja. Och det är precis samma resa som jag gjorde.
Ja, för du har ju mest submissions om man tittar på ditt record. Ja. Så, vilket är jättekonstigt. Ja. Nej, men så här, för att du är ju en duktig stående fighter.
Ja, men visst. Precis. Ja. Men jag tror att det är just den grejen att folk ser mig som en striker. Mm. Jag har kört karate och sen kickboxing och thaiboxing och så här. Då tänker de att vi ska ta ner på marken. Men så har de underskattat min mark och då har jag submittat dem istället. Och GSP var nog lite samma grej så där, att komma från en karatebakgrund så lär man sig alltid att jobba på sina svagheter. Och om han har kört karate så är väl brottningen liksom han måste jobba på. Och han blev ju grym brottare i MMA. Och jag kommer ihåg att han berättade här i intervju att när han gick och brottades med kanadensiska brottarlandslaget så var han kass. Mm. Men han använde brottningen i MMA, kunde mixa med sina slag, det blev helt annan timing. Då var han bäst. Och det här var 2016, då hade jag varit proffs i 3 år. Så 2013 gjorde jag min proffsdebut, 10 år sedan. Och jag reste ganska mycket till USA när jag gick över till MMA. Innan i karaten så reste jag mycket till Japan. Mm. Så 6-7 gånger var jag i Japan och tränade där, bland annat med deras landslag. Men sen när jag gick över till MMA, då sporten kom som längst i USA. Så jag började resa åt andra sidan av Atlanten. För att få nya idéer och insikter hur de bästa gör där. För att sporten hade inte kommit så långt i Sverige. Så vid ett tillfälle så åker jag till GSP's gym och 2016 då hade han lagt handskarna på hyllan. Han kände att han var klar liksom med fightingen. Men han började få suget tillbaka och fundera på att göra en comeback. Men att han har ofta haft problem med det mentala som vi pratade om innan. Han tycker att det är jättejobbigt att tävla. Alla de här demonerna som kommer in i hans huvud.
Så, det är så svårt och när man ser dem fightas.
Ja. Han säger att han hatar tävlingen. Han älskar träningen men hatade att tävla. Mm.
Vilket det är jävligt coolt att se hur bra han är trots att han är hatar.
Och där kommer det där, som du sa innan, det här pressen in som gör honom bättre, tror jag. Men då var det vid det här tillfället så ville han då testa göra ett 8 veckors fightcamp för att se hur hans kropp och hans huvud skulle hantera det inför en potentiell comeback. Men han ville då inte träna och sparra så mycket med UFC-fighters och andra som skulle göra för tävlingsinriktat. Mm. För då skulle den här pressen komma tillbaka. Utan han ville göra det här med en rolig känsla. Han ville känna att det var kul att komma tillbaka. Så där kommer jag, pojken från Sverige liksom, som ingen där känner på hans gym i Montreal. Och jag hade tränat där i 3 veckor då. Och jag bodde, de hade som dormitory, som du kunde hyra rum ihop med gymmet. Mm. Så jag bodde där i 3 veckor och tränade varje dag. Och sen så, sista veckan så kommer hans coach Firas Sahabi och frågar, GSP skulle vilja sparras med dig. Kan du komma imorgon den här tiden runt lunch och så ses vi här vid buren? Jag bara direkt, shit, vad fan, varför vill han köra med mig? Det finns så många andra liksom kända fighters här. I alla fall, jag dyker upp där med mina grejer, lite så här fjärilar i magen, du vet. Och sen från andra sidan lokalen ser jag GSP kommer skuttandes med ett stort smile på facet. Liksom. Så, men vi ska köra någon rondesparring. Det var jag och en annan kille. Han var ännu yngre än vad jag var. Amatörfighter dessutom. Vi skulle köra varannan rond med honom då. Så först skulle vi köra ståendes och sen skulle vi köra några ronder på marken. Och han ville typ hitta lekfullheten i sin sparring igen. Liksom. Det var hans comeback nu som han funderar på. Så vi körde några ronder och ståendes så var han faktiskt ganska imponerad av min rörelse, mitt fotarbete. Jag hade den här ganska studsiga karate-stilen på den tiden, så det var innan jag jobbade mycket med min boxning och brottning med min coach Omar. Så då var jag mer karate i min stil liksom. Och då gjorde jag ganska bra ifrån mig. Det jag kommer ihåg som imponerade på mig var hur jävla bra jabb han hade. Mm. Hans jabb var hela tiden i mitt face och stoppade mig. Och han var grym på att fånga sparkar. Och det här kom från hans match med Carlos Condit, som var en kille som sparkade mycket. Han fångade varenda spark jag skickade från mitt högerben. Och direkt så satt en kontring i mitt ansikte. Liksom. Så till slut så slutade jag sparka, för jag kunde inte sätta upp dem. Men jag gjorde ganska bra ifrån mig stående. Sen när vi kom till marken. Wow, det var som att jag kom ner. Han gjorde en nedtagning, jag var i hans guard, och det var som att jag satt i ett skruvstäd. Hans greppstyrka var enorm, och så fort jag rörde mig åt lite fel håll så slammade han in en submission, så satt jag i någon strypring eller någonting. Och nu förstod jag liksom brottningens, vad ska man säga, överlägsenhet. Det här var innan liksom Khabib gjorde brottningen populär, och Conor och hela den där grejen.
Det känns jobbigt när man blir ägd på marken. Så det är inte samma som att bli slagen.
Nej,
för där känner man slagen så här, okay, jag håller upp garden, och så jag kan ändå ha a puncher's chance.
Ja, liksom. Men alla kan svinga.
Ja, alla kan svinga. Men brottning, där blir man ägd.
Ja, så är det.
Jag brottades med Hoyce Gracie när han var i Sverige.
Okay.
Han sparade med honom.
Ah,
han
var.
Jag vann inte på marken, kan man säga.
Ja, det hade jag listat ut själv.
Men vad menar du med det? Nej, men det sjuka med honom var, det kändes inte som man tog igen, och sen var teknisk, va? Det bara oj, så bara var man strykt liksom.
Jag har tränat med hans jag vet inte om de är inte söner till Hoyce kanske, men Gracie-bröderna som har en väldigt populär YouTube-kanal också. De brukar göra breakdowns av UFC. De har jag varit och tränat med när jag träffade Machida. Och då kände jag verkligen att jag var som en fisk på land typ. Kunde leka med mig.
Det var exakt så jag kände.
Men de bästa jiu-jitsu-utövarna, de lägger sig precis på en nivå ovanför dig. Så du tror hela tiden att du gör bra, har en chans, men sen så blir det alltid svept eller submitted.
Exakt den känslan. Men man bara så här, det kändes lite så här, men nu hade du lite tur liksom.
Ja,
men
precis,
så var det ju inte
precis.
Riktigt.
Nej, den har jag också upplevt.
Men,
så det var min GSP experience. Han var nöjd med sparringen, jag var nöjd med sparringen. Det var coolt, vi tog en sparkbild tillsammans. Och sen så, that's it.
Han är en av mina favoriter. Men du har ju Wonderboy då. Hur kom du att spara? Ni måste titta, ni googla honom. Han har en jävligt bra YouTube-kanal han också, tycker jag. Jag tycker han är skitbra.
Vi kan ta dem i tidsordning, för nästa vart Lyoto Machida. Och där var
också en stor favorit, tycker jag. Jag älskar hans stil.
Ja, då var jag 7-0 som proffs. Så det här var året efter GSP där. Då var det så att hans bror, Lyoto Machidas bror, äldre men mindre, han var i Bellator. Jag följde båda dem då på Instagram, och började kommentera lite på hans bilder och så här. Det gick bra för honom, han var jävligt duktig så här. Och då började vi få lite kontakt. Han började följa mig, vi började prata så här. Och sen så bjöd han in mig och tränade med honom. Så han sa liksom, om du har vägen förbi här någon gång. Jag bara, fan det är klart, det vill jag, erbjudandet vill jag ta upp. Så jag åkte dit för att träna med hans brorsa, och då
var dit var?
Los Angeles. Och de hade ett eget, jättelitet gym där som de körde på. Naturligtvis träffade jag även Lyoto då, som var min stora inspiration när jag gick över till MMA, för han vann precis bältet då i UFC. Knockade Rashad Evans, för de som kommer ihåg det här, 2008 tror jag. Och då skapade vi en kontakt, och de verkade gilla mig väldigt mycket. Det var ett litet gym som sagt, det var inte mycket andra proffsfighters. De tränade mycket inom familjen liksom, och de gillade att det kom någon som också hade karate bakgrund och kom tillbaka i deras rötter lite liksom. Vi sparade och tränade där, och jag åkte hem, och sen så blev jag inbjuden igen, och då var det liksom mellan jul och nyår. Jag tror att det kan ha varit 2017, 18 där någonstans. 16, 17 kanske. Och så åker jag dit i alla fall, och då har de flesta klubbar stängt jul och nyår. Så jag blir inbjuden att träna privat nu med Lyoto. Så vi hänger varje dag, tränar, och då har han precis öppnat Machida Academy. Det är under construction, liksom deras helt egna första klubb. Och vi tränar varje dag, morgon och kväll. Jag turistar lite i Los Angeles mellan träningarna liksom. Och sen så blev vi hembjuden till honom. Hans fru gjorde lunch och vi sitter där. Jag sitter där och tänker så, fan, vad har jag hamnat egentligen? Det här var ju min idol en gång i tiden. Nu sitter vi här och jag sitter och lär hans son hur man spelar piano och grejer. Mm. Och så hade vi väldigt bra träningsutbyte. Så han introducerade mig för sin manager. Som har Blackhouse MMA. Känt management. Och hans manager frågade så, vad har du för drömmar och så här, mål med din träning då? Jag bara, det vore ju coolt att komma in i någon av de här stora organisationerna, typ Bellator eller UFC och så här. Han bara, jag kan säkert hjälpa till med det. Fast forward några månader, 2017 maj, UFC ska komma till Stockholm och ha en gala i Globen. Det är en norsk fighter som heter Emil Mik, så han ska gå match där och på 2 veckors varsel så var han tvungen att dra sig ur. Jag minns inte varför, skada eller någonting. Så behöver man en lokal fighter och hoppa in. Då har jag ju kontakt med Liotos manager som snackar med Dana White dagligen. Liksom. Han bara, sätt in den här killen. Han är 7-0 proffs, hypad i svenska MMA-media. Pang, boom, så fick jag ett samtal, så står jag där. Ska jag vara tävla i Globen? Liksom. Och då är det precis som dig, liksom, jag tävlat i Solnahallen och på den nivån innan. Så Erik Stahlshallen var såhär,
stort.
Ja, men exakt. Såhär, 1000 pers i publiken. Nu är det Globen fullsatt, 10 000 människor, 100 000 som tittar online. Liksom. Jäkla stor skillnad i
mindset och också det här, vad folk inte förstår, det här trycket som blir när det är mycket folk.
Exakt.
Alltså det är en helt annan att man säger, det är något i luften som man säger, de här stora eventen.
Man är där i omklädningsrummet under läktaren liksom, och så hör man bara bruset på andra sidan och så vet man att, så hör man någon gång ett wow, hela publiken så där ställer sig upp, då vet man att nu är det någon som blev knockad, snart är det min tur liksom, klockan
ticka. Men jag vet också, du vet, när jag gjorde debut som i England, då var ju proffsboxing förbjudet i Sverige. Och då boxade jag på så här små galor i London. Liksom. Ja. York Hall finns en jävligt coolt ställe som är byggt för boxning till. Okay. Men jag kommer ihåg den här första känslan. Man har ju gjort lite liksom kickboxingsmatcher, taekwondo-matcher och boxningsmatcher i Sverige. Men när man första gången kom ut i den här proffsmiljön, det var en jävla skillnad. Det här, att det var mycket hårdare. Vet, man delade omklädningsrummen och jävel som de sydde liksom samtidigt
som man
precis. Och just de här också, Amerika, när man kommer dit första gången, när med TV-produktionen också, det. Bara så här, den är som man bara, jag vet när jag boxar för Marslowska eller Hoja, den är så stort liksom. Det är ju så här, då går de ju efter det här TV-schemat, det är ju det som äger liksom. Så det är bara så här, you're on. Så här, bara, Amerika, allt de gör är, vad de än säger, blir lite coolt. Till och med studiomannen
så,
men det blir lite så här, you're on, you're ready, you're on.
Ja, precis. Där i omklädningsrummet på UFC, då kom de alltid in och skrek om så här 10 minutes eller 5 minutes. Och sen är det alltid så här, kameror i ansiktet. Och sen räknar de ner tills man ska börja göra sin walkout mot buren och sådär. Så det känns lite som en filmscen nästan.
Fast jag vet ju, när man började, det kommer jag ihåg rent så här mentalt, när man var nobody liksom, eftersom det var förbjudet i Sverige, det fanns inga liksom, man hade ingen manager och liksom, vet, så här, man hoppade in liksom, för tog match mot vem som helst för att få matcher. Då kunde de ju liksom flytta på fighterna. Du vet, du fight nummer 3, och så värmde man upp. Och så du vet,
det blev senare.
Det blev senare. Så någon match boxade, jag skulle boxa typ tredje matchen, boxa sist. Det vart förbjudet sen. Man fick inte boxa efter klockan 12. Jag boxade efter 12, vet
du. Min Bellator-debut, det var katastrof alltså. De kallar det för en swingbout. Den här matchen som kan flyttas runt liksom.
Det är alltid nybörjan.
Nej, men det beror, i MMA i alla fall, så beror det på var du hamnar på matchkortet. Så de har 2 matchkort. Det är ett underkort och ett huvudkort. Så underkortet är lite mer okända fighters. Och där kommer du in när du gör din debut till exempel. Och sen har du huvudkortet med alla kändisar. Huvudkortet är alltid tv-sänt. Så det ska börja på en exakt tid. Så om du är på underkortet de här sista matcherna och de börjar dra ut på det, då kan det bli att det flyttas.
Det är samma i boxning.
Ja, det fick hända mig också.
Ni har tagit det från oss, kan jag säga.
Vad säger du?
Ska vi snacka om en annan sak? Vi är ju samma viktklass, du och jag.
Det varför tror jag inte.
Det är vi visst det.
Jaså?
Ja, varför skrattar du för?
Ja, men vad väger du?
Va? Vilken är din viktklass?
77 tävlar.
Ja, vad heter den?
Welterweight.
Ja, jag är också welterweight.
Är det boxningens welterweight?
Ja. Ja, men ni kan ju inte komma sen och ta det, ja, från boxningen.
Ja, ändra.
Ni är 77 kilo. Vältervikt i boxningen är 66,7 kilo.
Okay.
Du är bara en tjock vältervikt.
Och sen har de tagit dessutom poängsystemet där med 10-9 ronder.
Ja, just det.
Vilket är
mycket. Och sen har ni tagit, jag brukar se ofta han, och våra cutmans.
Okej.
Okay. Boxningen har ju skickliga cutmans.
Ja,
så man ser ofta, jag ser ofta UFC så här i Vegas. Då är det cutmans man har haft själv.
Okay.
Den här med han som har basken med massa.
Okej.
Okay. Han heter, det är världens bästa katt. Uh-huh. Jag har haft honom faktiskt också.
Okay. Kul.
Vad heter, vi måste
vi har Wonderboy.
Fan vad du håller på och bara ta stickspår hela tiden.
Nej, men du. Okej. Okay,
Wonderboy tycker jag också är grym.
Ja, han träffade vi ganska nyligen, jag och brorsan då. Vi gjorde en liten filmtour i USA då. Mm. Folk hade sett Steven Seagal-videon som fick hans kanal explodera. Mm. Och Wonderboy är någon som jag alltid ville träna med. Och runt det området där i New York och New Jersey så finns det några andra kända kampsports-youtubare. Och det har blivit liksom en liten YouTube-community. De känner varandra och gör lite collaborations med sina videos. Så vi åkte dit och sen så hälsade vi på Wonderboy också och fick träna med honom. Han skulle förut gått match förra helgen här. Han skulle vara den äldsta fightern på matchkortet, 40. Det är någonting liksom. Och han har fightats i UFC nu, vad sa han, typ 13 år. Han håller typ så här, alltså han är så inspirerande. Han håller så här 5 pass om dagen. Han är fortfarande på den här nivån, tränar 2-3 pass själv. Håller barngrupper så här 5-6-åringar, sen håller han 7-8-åringar och sen ja, så sin egen träning på det liksom. Så han är verkligen någon som lever det han lär liksom.
Väldigt, hans framspark är ju fantastisk.
Sidekicken, det är hans grej.
Ja, men sidekicken och att han också lyfter mot huvudet, att det är det här lite det som taekwondo gör bra. Sidekicken, du får den några gånger hårt i magen. Sen kommer du stå med händerna för magen och då kommer du i fejan.
Precis. Men han har det här amerikanska karate-stilen. Ja. Så om vi kollar GSP, Machida och Wonderboy, helt olika typer av karate. Mm. Om du inte visste vad de hette så skulle du inte tro att de tränar karate allihopa. Mm. Så Machida har en ganska låg och tung stance. Det är en traditionell japansk karate-stil. Liksom. Mer liksom sniper. De gör inte så mycket. Det är inget studsande och flängande, utan de hittar sina träffar och sikta noga. GSP kommer från Kyokushin karate, som är fullkontaktskarate. Då får man inte slå i huvudet. Man har inga handskar på sig, det är inga skydd. Men man får sparka i huvudet.
Jag har ju tävlat under de reglerna.
Du gjort det?
Jag har inte gjort Kyokushin, men
det är som att stå i en telefonkiosk och bara och liksom mata varandra i kroppen och benen typ. De blir stenhårda.
Min pappas bästa polare typ. Det är första vita svartbälten i Kyokushin. Så att jag har lite kontakt med. Men det är folk som inte har provat det. Alltså, man är jävligt hård. Det gör ont det där.
Ja, det gör det.
De står, inga handskar, inga benskydd. Nej. Och så är det alltså bara köttar. Inga slag mot huvudet. Det gör ont det där.
Sen har vi då Wonderboy som kör amerikansk karate. Och då är det väldigt mycket sidled. Och lyfter benet och kickar och fäktas med sina ben typ. Det är liksom den stilen. Så det är helt olika typer av karate. Och han gjorde ju det där väldigt framgångsrikt i UFC också. Med sitt sätt. Så han visade oss sina specialtekniker. Och sen så gjorde vi lite roliga tävlingar och övningar och sånt. Så de filmerna finns på brorsans YouTube-kanal för den som vill kolla.
Ja, men fan, vi hann inte med allt, men
vi har pratat mycket.
Det är sjukt många stickspår, och det är alltid roligt. Men vi ska ta den sista innan vi slutar. Mörkret. Vi snackar om att man pratar ju ofta om så här kontrollera sig, men i det vet man ju själv att så här, många livna, alltså en del fighters, hela energi, min var ju det i början, var ju mörkret.
Ja.
Tyson, McGregor, det är mörka människor. Alltså, jag måste säga, jag såg faktiskt en jävligt rolig intervju med Tyson. Mm. När de frågar, är din största, vilken är din största förebild inom boxning, är det Muhammad Ali? Mm. Han bara, jag älskar Muhammad Ali. Han är en stor, alltså, personlig favorit. Mm. Men han är inte min boxningsfavorit. Mm. Muhammad Ali var medelklasskille.
Mm.
Stilig, du vet, vältalig, yeah, verbal, väluppfostrad.
Mm.
Min pappa var hallick. Jag uppväxt, min stora idol är Roberto Duran.
Okay.
Fy fan, Duran var ju en riktig sån här gatunge.
Okay.
Ja, samma riktig bak, jävla. Ja, kolla på honom. Han är. Mm. Det ska man ju komma ihåg sen när han gör matcherna mot Sugar Ray och allt det här. Mm. Då har han ju gått upp några viktklasser. Han är en mycket lättare kille. Liksom. Han är fantastisk. Jävla stenhård.
Ja.
Men det mörket. Det finns även du som är... Vi har ju sparrats en del. Mm. Vi har ju fan sparrat en hel vecka.
Ja.
Alla har det där på något sätt. Mm. Man märker när någon blir träffad lite grann. Det, det är liksom, det är något som händer i ögonen. Mm.
Jag brukar dela upp folk i fighters, atleter och kampsportare.
Mm.
Och det är de typerna man ser överlag i MMA och på tävlingsscenen. Fighters är precis det du förklarade nu. De kommer ofta från lite tuffa förhållanden. De är jävligt bra på att slåss. Mm. Och de har hamnat i kampsport just för att kunna ventilera det. Sen har du atleterna. Det är de som är fysiskt talangfulla. De skulle kunna bli grymma på vilken sport som helst. Men de hamnade i MMA eller i kampsport av någon anledning.
Mm.
Och sen har du kampsporterna. Och det är där jag själv placerar mig. Mm. Och det är de som har växt upp med hela filosofin. Man ser inte på det här som att man ska vinna någon världsmästartitel, utan det är ens livsstil.
Mm.
Och det är mer av en konstform. Och det är därför man på engelska säger martial arts. Mm. Art är ju liksom konst. Ja. Det är inte martial sports. Och där skiljer sig också, tror jag, tankesättet, varför man gör det man gör.
The noble art of self-defense kallar man ju boxningen för.
Ja, ja, men precis. Så att jag ser det nog mer som en form av personlig utveckling.
Mm.
Alla som har blivit framgångsrika inom någon kategori i sitt liv, de har ofta gått igenom ett mörker och behövt att kämpa sig igenom tuffa perioder för att man fostras av det och växer sig starkare. Det är så människoorganismen funkar. Stress skapar en respons i kroppen som växer sig starkare.
Mm.
Och det är både mentalt och fysiskt. Du går till gymmet och lyfter vikter, så det är en form av fysisk stress och växer sig muskeln starkare.
Men samma sak med ben. Om du sparkar mycket...
Om du bryter något.
Om du sparkar ihop smalben mot smalben, får du hårdare ben.
Exakt. Och mentalt är precis på samma sätt.
Ja.
Så att man går igenom de här jobbiga grejerna och så växer man sig starkare. Och när jag insåg värdet av det här, fan, när jag började tävla där så gick jag i lågstadiet liksom, i skolan. Då var det inte alls någon jobbig grej att hålla föredrag för klassen, som jag tyckte var skitjobbigt innan, prata inför publik liksom. Men fan, jag har ju varit och fightats där på mattan och tävlat. Det här är ju ingenting i jämförelse.
Det finns ingenting som går att jämföra.
Nej.
Ingen stress, ingen nervositet.
Precis. Så man kan dra alla de här parallellerna från fightingen, från kampsporten till sitt vardagsliv. Mm. Och det är det jag tror är det största värdet med att träna kampsport. Oavsett vem du är eller vad du gör i ditt vanliga liv, går du igenom den här stressen på träningen, så kommer den stärka din karaktär i vad du går
plus att då, om du aldrig gör det, du förnekar att vara människa. För i vår natur, vi kan stänga våra händer, du vet, det där är, det är vår strid. Alltså det har varit en viktig del i överlevnad.
Ja.
Och att man behöver inte bli någon fighter, men så här, ditt psyke mår bra av att få mäta din styrka, både tjejer och killar.
Exakt.
Jag tror att man blir en helare människa.
Ja, 100%.
Och sen beror det på var man börjar. Många börjar ju från liksom... som jag var ju liksom en av... Stockholmspolisen klassade mig som en av Sveriges tre farligaste ungdomar under 18 år. Jag är knivhuggen tre gånger. Man börjar ju från ett riktigt mörker.
Yeah. Yeah.
Men sen så... Jag började ju som du säger, som den här.
Mm.
Jag boxade bara på ilska, hat och liksom så här. Men ju mer man tränade, ju mer man hittade sporten, jag menar, fan, du vet, desto mer så blev det the martial art.
Ja.
Och idag det är också en jävligt häftig grej när man blir äldre liksom. Att man får en så här, när du slutar tävla. Och så några år efter, när du slutar bara så här, men han skulle jag kunna ta på nu är jag, så här, nu är jag för gammal. Jag skulle ta alla på match egentligen. Ja. Nej, men, nej, men jag har den, nu finns det liksom
ingen... Det är inte viktigt längre.
Det är inte viktigt liksom. Jag, folk säger, ska du möta honom? Det spelar ingen, min tid är över.
Ja.
I'm too old.
Ja, ja.
Du kunde mucka med mig när jag var 25, då skulle jag se vad som hänt.
Men
nu är jag 54.
Det finns någon du alltid kan tävla med.
Ja, så med själv.
Dig själv.
Ja. Ja, men jag tävlar fortfarande jättemycket som med dig. Vi har ju sparat jättemycket nu. För mig så här, jag är inte ute för att vinna eller något sånt där, men för mig är det viktigt att jag hänger med.
Ja.
Alltså så här, jag spöar ingen längre så, men jag är fortfarande handful. Det är ingen som liksom kliver över mig.
Sure.
Utan jag är snabb, jag sparkar hårt och så här, för att vara min ålder. Och så har jag blick och erfarenhet så här. Det är mitt mål att inte bli en gubbe. Utan så här, ja, men så här, någon sparar med mig första gången så kommer de så här, men han var rätt tuff den där. Jag vet ju. Ja. Jag vet vad någon som frågade i lördags på Spanien, hur fan gammal är du? 54 de bara.
Ja.
Så att, och ju mer man liksom får distans så får man den här mästargrejen
som är
liksom man får du får en annan blick, du förstår hela, för det är en sån jävla komplicerad psyke, teknik, fys, att du får den här helhets liksom blicken.
Ja, jag fattar. Prioriteringarna förändras liksom så.
Ja, men indianerna sa du måste först vara krigare. Sen kan du bli hövding. Sen kan du bli visman. Men du kan aldrig hoppa över krigaren. För annars kommer du inte förstå människan fullt ut.
Så att
har man fightats på riktigt, tagit distans och liksom, nu läser man mycket för att förstå liksom, jag tränar ju jättemycket fighters liksom. Så att du får en annan blick liksom, för sporten. Det är
därför jag tror de bästa coacherna och ledarna, det måste vara sådana som har gått igenom det själv. Jag skulle aldrig kunna läsa mentalträningstekniker i en bok och sen gå och coacha en fighter i en match. Men när jag har varit igenom det här, så har jag gått igenom alla fallgropar, så jag kan se till att mina fighters inte hamnar där själv. Det är liksom learning by doing.
Precis. Du kan aldrig veta om du alltid varit där. Jag vet ju många såna här. Jag vet folk som var nervösa när jag boxade, så gick de och tog liksom mental coaching och någon som coachade vanliga. Har ingen brutit din käke, krossat din näsa, slagit ut din tand. Du kan aldrig veta vad som du pratar till en fighter, ditt annat väsen, stoltheten. Du coachar fotbollsspelare. Men det är liksom du kanske ska tänka på att inte bli så nervös. Det här är bara så här, men när du bryter käken, det är en helt annan liksom. Då kommer du göra jätteont i några ronder, men Så att.
Men har en coach som varit igenom det själv, då kan han förebygga så att du inte ens hamnar i den situationen.
Precis. Flytta på huvudet.
Ja, till exempel. Rör på fötterna.
Det brukar jag alltid säga när jag träffar min tränare. Jag bara säger, när jag brukar presentera honom, här är anledningen till att min näsa är så bucklig. Du skulle ha flyttat på huvudet, för fan. Men jävligt intressant. Vi hade ju en fantastisk semester, måste jag säga. Käka pasta, slogs, drack vin. Den kalorichocken du, alltså den här när vi var i Neapel. Vi var först i mina liksom mina olivodlingar och tittade runt lite där.
Precis.
Och sen så var vi på Amalfikusten och badade. Och sen var vi två dagar i Neapel. Och Neapel är ju alltid friterat.
Friterad pizza. Jag upprepar det för er som lyssnar. Friterad pizza. Det är tydligen en grej där.
Men den dagen där, du hade ju tittat ut något. Det var de här kornetterna. Du vet, de här liksom.
Deras bakelser.
Ja, vi käkade bakelser och pizza till frukost.
Just det.
Och sen så, alltså, det var den dagen gick vi ut på den kalorin.
Men det var tur att vi gick så mycket. Vi promenerade överallt. Så att vi brände ju också en del.
Ja, men det måste jag säga, jag som en gubbe 50, det är också bra, så här, med sonen är 19 och du är 30. Det är också så här, att få fira, att semestra med lite yngre. Så man semestra med folk i sin egen ålder, det blir ju lätt om man lever på stranden. Du är så här, hur mycket låg vi i stranden? Vi låg 2 timmar då var vi.
Typ,
ja. Ja, fast då dök vi och simmade, ja, och snorklade. Exakt. Sen bara käkade vi frukost. Nu drar vi.
Ja, precis.
Så att vi gick, vi brände de där kalorierna också.
Definitivt.
Tack så mycket. Vad om man vill träna med dig, vad gör man med?
Min klubb heter Combat Academy. Kampsportcenter som ligger i Täby.
Jättefina lokaler. Ja. Ni har flyttat, va?
Vi har inte flyttat, men vi har byggt om just, i några omgångar. Ja. Så vi har fått in så mycket medlemmar så vi har förstorat allting liksom. Och där håller jag pass dagligen i stort sett. Jag har egna kanaler, Oliver Enkamp på Instagram, Facebook om man vill kolla mer. Karate by Jesse på YouTube om man vill se lite av de videorna.
Ja, de är väldigt jävligt underhållande, måste jag säga. Men han har ju verkligen varit, han verkligen går in. Jag tror att också man måste. Vad heter han, var ju nu hos er. Vad heter han? American Dota, vad heter
ja,
han?
Master Ken.
Ni måste följa Master Ken. Han är ju för fan bäst. Han har varit i Sverige. Alltså jag har ju följt honom skitlänge. Jag älskar honom.
Ja.
Always restomp the groin. Han lär ut. Han söker ofta upp riktigt bra kampsportare, ja. Och sen så låter han dem visa en teknik och så talar han om varför det är bullshit.
Exakt. Det gjorde han med vår klubb också.
Ja, alltid bara bullshit. Master Ken, Combat Academy,
yes.
Oliver hittar ni på alla sociala medier,
yes.
Min pasta hittar ni på robertos.shop och olivolja.
Exakt.
Tack för att du kom.
Tack själv. Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.